Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Bollsnack avsnitt 108 där jag, Martin Birgersson, och du, André Johansson, sitter och pratar om allting. Men den röda tråden är väl ändå halländsk fotboll?
Definitivt, så är det. Haft en bra helg.
Mycket bra helg, väldigt lugn. Din då?
Inte så jättelugn. Vi har varit i Göteborg, barnfria, bott på hotell, haft middag med Jocke Dahlberg och hans flickvän och spenderbyxorna på, många, många nya plagg in till garderoben och desto fler tusenlappar bort från kontot.
Ja, och skönt att lämna ifrån sig den lille där hemma då, eller?
Ja, hon hade inte gjort sig på i Göteborg, ministress en lördag, mellolördag i Göteborg. Fruktansvärt mycket folk i butikerna, så hon hade inte uppskattat det.
Mello har dratt igång då, eller?
Mello har dratt igång, ja, andra och veckan.
Och de var i Göteborg.
Och de var i Göteborg. Ja. Mycket hemma. Barn, mycket glitterhattar och dyrligt på stan.
Det var ju lite nu, jag var hemma och fikade hos min farmor med Lea. Och då frågade hon också vilken omgång de var inne i Mello. Och frågade hon mig då. Och jag sitter ju liksom, då sitter man ju som en fågel, öppen mun. Och jag har så dålig koll. Så här, är det 2 deltävlingar? Är det 7 deltävlingar? Är det semifinaler? Är det finaler? Är det delfinaler? Det är nästan så att det känns lite nu som att Melodifestivalen har blivit en SHL-säsong. Det är 57 omgångar och ingen jävel bryr sig
för en finalen.
Och de får liksom måla någon guldig hållande i pokalen med fet cigarr i käften.
Exakt.
Så känner jag.
Ja, men verkligen, man har inte superkoll på Mello 2020.
Det känns ändå som du har, du är lite Mello.
Tvek.
Annars då, fotbollen.
Ja, den rullar på, får man säga. Vi hade faktiskt träningsledigt och matchledig helg, så det var skönt att få vila skallarna lite. I övrigt så har det rullat på bra. Hade ju en liten skön story här för några veckor sedan när vi hade en provspelare på plats. Eller, det var ju ingen provspelare, vi tar storyn från början. Arjan i laget hörde av sig, frågade om, skickade helt enkelt sms. Ibland så gör ju spelare det och frågar om någon kan följa med liksom och köra en träning bara. Så Arjan skickade, kan Mergim Lasic och El Kabir träna med oss idag? Och jag reflekterade inte över det. Jag visste ju att Mergim Lasic då spelade ju i Falkenberg förra året och El Kabir tänkte vara någon kompis till Arjan liksom som var sugen på att hänga på. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Ut till träningen joggar ju Mergin fram, tackar man får komma. Sen kommer en kille på 1,60 hög, lite fel att säga, men nästan lika bred.
En klassisk pizzabagare.
Ja, men lite så. Kom också fram och tackade för att han får komma. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Kom i Falkenbergs träningskläder liksom. Och då Mustafa El Kabir, som det slutligen kommer att handla om, har ju inte spelat i Falkenberg, så jag hade ingen reflektion av att det skulle vara han. Träningen fortlider och han är ju inte bättre än någon annan. Han är skaplig liksom. Och det är en division 3-träning och han spelade i turkiska högsta ligan för ett halvår sedan, där han bröt benet. Så att, ja, så jag tänkte inte mer på det. Tackade för att de var på plats och önskar dem lycka till i fortsättningen liksom. Dagen efter så får jag ett meddelande på Facebook av Erik Nilsson, Sverker Nilssons son i Yellow White Pride. Vad fan, Mustafa El Kabir var han med och tränade med er igår? Och jag började ju då liksom snappa, vad fan var det den El Kabir? Så jag bara, ja, vem är det liksom? Ja, Mustafa El Kabir, han som vann skytteliga med Häcken för några år sedan och spelat i Mjällby och spelat i turkiska högsta ligan nu. Han var ju med och tränade.
Mm.
Jag bara, åh fan, var det han?
Du hade, om man säger så här, du hade inte skrivit kontrakt med han på plats så jävla bra.
Ja, tveksamt. Jag tror inte jag hade gjort det.
Det är ändå lite, den här historien hade ju varit mer anpassad mig. Jag som är lite sämre på namn, lite sämre på ansikten. Men du som ändå är liksom i den här podden är ändå fotbollsnörden som liksom kan snappa upp en allsvensk högerback i ett mediokert Örebro 2013. Att du missar den här framför dig ändå. Ja. För det första, El Kabir, det är ingen Mohammed eller Mustafa, alltså i bara i det namnet. El Kabir ringer ändå lite. Det får ändå,
ja,
det får ändå en klocka att gå igång lite. Men sen är det väl lite som du säger, att kanske utseende på 1,60 bred och 1,60 hög då kanske inte.
Ja, det var lite där det fallerade för mig. Och det var ju pinsamt var det ju när man väl kom till kritan att det var han liksom. Han har ändå gjort bra avtryck i allsvenskan liksom, och är ju en duktig fotbollsspelare givetvis. Men han körde sin rehab nere hos Simon Bakau nere i Halmstad. Och
inte så mycket löpande.
Det var väl anledningen till att han var i Falkenberg. Han bodde hos Match mot Ösen. Fick jag reda på också av Kenta. Som hade pratat med Stoffe.
Men Mahmoud var ju i Mjällby.
Exakt.
Ja, det är väl därför att man känner honom. Innan han gick till Mahmoud gick väl till Malmö.
Ja, exakt. Ja,
väldigt, det var den värvningen, vet jag att jag höjde på
ja, när
det väl smällde till där ju. Men det blev väl inte att han gick in och spelade.
Nej, ingen super heller.
Nej, så att, ja men det är kul att fotbollsspelare vet det. Man är bara ett brutet ben från att gå från turkiska högsta ligan till en konstnärsträning på Kristineslätt i Stafsinge.
Exakt.
Utan att tränaren höjer på ögonbrynen. Ingen aning om vem du är.
Nej, men jag vet inte, kommer du ihåg när typ Astrid var med och tränade med Tvåker? Han var ju med en vinter, en vecka.
Man har ju märke till att det var en helt annan fotbollsklass på.
Ja, Astrid körde ju i 60% av sin maxkapacitet. Det var ju ändå tok överlägsen. Vände ju bort och höll ifrån och allt däremellan liksom. Men det var ju inte alls så här.
Nej, det är ju, kom du ihåg i Tvåker när Carl Oskar kom från Falkenberg och var med och tränade lite.
Ja.
Han var väl tillbaka, han spelade väl i New York
Cosmos
kanske det var. Ja. Han var väl med och var liksom var precis på gränsen, var ju med och tränade liksom med A-truppen.
Ja,
han liksom spelade ju en del matcher då med. Jag vet när han vände tillbaka då ändå liksom, där var ju skillnad på, vet du, att där, visst det märktes en bra fotbollsspelare, han gjorde ändå lite avtryck i Falkenberg, men där märktes inte alls på den nivån då som vi pratade om när Ajdarevic kom och tränade.
Nej.
Utan det är liksom, du måste ha något speciellt, för annars tror jag att vissa spelare är sådana som vi har pratat om innan, att de kan applicera sig till Division 3-tempo och de kan applicera sig till ett allsvenskt tempo och inte göra bort sig. Och det kändes mer som Carl Oskar var så här, applicera sig till Tvåker-tempot, medan att
El Kabir också
El Kabir kanske skulle komma tillbaka till, kanske skulle komma och träna med mig i Långås. Jag gjorde ju min första träning i Långås nu i fredags. Jag vet inte om det var dig jag skrev till, om det var till Anders kanske, en lagkamrat i Långås. Att man vet ju att det är en klassisk division 3 när det är, det vankas fredagsträning på Kristineslätt den sista tiden. Det är ju vi som
stänger. Klassisk division 6 menar
du? Ja, klassisk division 6. Ja. Det är, vi stänger ju liksom, vi stänger
träningsveckan.
Träningsveckan med hela, det är ingen som har senare tid än oss där. Jag tror Leif heter han, jag är lite för dålig påläst vem det är som han. Det är ju själva materialen Långås, han har ju varit med, han är med alla träningar. Var vi än tränar, hur vi än tränar, när vi än tränar, så är han alltid med på sidan. Just min första träning nu i fredags så är han ju inte med. Och det är ju kaos. Västarna är borta, bollarna är inte pumpade. Lite halvt dåligt med folk min första träning. Och jag kan säga att jag har nog aldrig känt mig mer division 6 än vad jag gjorde i den här fredagsträningen. Vilket också var helt underbart, för det var länge sedan jag gick ifrån en fotbollsträning. Nu har jag tränat med Stafsinge, jag vet att jag har haft dig som tränare. Men det är ändå, det är en glädje i att spela division 6 fotboll på ett annat sätt ju. Så är det ju.
Ja, jag kan tänka mig.
Det är en helt annan konkurrens som spelar liksom kanske division 2 tempo
liksom. Ja, exakt.
det här var riktigt fint faktiskt. Sen är det så här klassiska, du vet, du kommer in där du är helt yblöt och ja, vem är det som har taggen för kommer in i omklädningsrummet? Nej, det är ingen som har tagg. Så typ är vaktmästaren är kvar, han får liksom öppna upp där och det var fina scener som och klassiken, vem samåker jag med? Blidberg.
Ja, fint.
Ska vi höja ett varningsfinger kan man inte säga, men vill ni käka speciell mat så borde man väl åka till...
Och god mat.
God mat, oh, väldigt god mat. Det är allt från svartmyror till tjurkukar, muffins bakade på hönsbakdelar.
Ja, det är mycket lever och läppar och tungor och
ja, det är speciellt det. Nej, ja. Men det är väl bara...
Men det är gött, är det?
Ja, det är otroligt gott. Vi har ju spenderat många julmiddagar där.
Verkligen.
Nej, men så går in där på Lis mejeri, borde man väl bara kunna googla på, så kommer man nog fan in på deras Insta.
Exakt. Deras mail och vad, hur ser Blidberg ut nu för tiden?
Du, jag på plan. Att, nej, men han Blidberg tyckte att han har gjort en av sina bästa träningsveckor någonsin. Sen han lämnade två åker, han pratade om att det var tre träningspass med långås plus två badmintonpass också. Aha. Och nej, han ska hålla i detta hela vägen fram till seriestarten.
Sen skitar han i det.
Det är lite kul för att det bullras ju redan lite där. Att det är ju Långås Morup ska ju möta Bärnared tre gånger detta året. Och i Glommen tyvärr kanske har tappat lite för mycket folk för att det ska bli det här hatmötet däremellan. Utan nu är det Bärnared som tittas på. Och det är en match i DM och så är det ju två matcher då i division 6 där. Så att redan nu börjar det...
Och där får man ju säga att det är ju nära varandra. Alltså Långås och Bärnared, det är ju två utsparkar.
Det här myntade uttrycket med en lång utspark. Ja, men här är det ju liksom, här är det nästintill så att står du i ena hörnflaggan och tar ner lite träd och sånt, så nästan så du kan titta bort i Bärnareds.
Verkligen.
Nej, det är, där pratar vi ett riktigt derby. Jag satt faktiskt och filade lite på att vi skulle kört ett sånt avsnitt där vi liksom gick in på derbyna i avstånd. Det pratas mycket om derby, men nu är nästan ett riktigt derby för mig. Det finns inte många fotbollsplaner som ligger så nära varandra som jag tror Långås och Bärnareds gör då.
Sen nej, det kan nog stämma.
Det är två helt olika. Så att det...
Ja. Ja, men det kan nog faktiskt stämma. Det.
Mm. Två helt...
Kul att ni är igång.
Ja, kul att du inte har koll på vilka det är som kommer.
Ja, ja, men det får man köpa.
Har han kontrakt förresten?
Nej, han är kontraktslös.
Skulle inte smsa.
Fick höra att han hade fått 6 millar cash för att han bröt kontraktet i Turkiet. Tackar.
Det är helt okej.
Det är skapligt.
Det är nästan de pengarna jag fick när jag bröt med Samsung.
Nästan.
Ja, det är ju en aktuell fotbollspodd här, André, så att vi drar väl igång med lite silly. Så jäkla mycket har det faktiskt inte hänt där.
Ja, det är rätt så lugnt.
Väldigt lugnt är det. Jag tänkte, en av de största, vi hade lite, det är kul, jag vill ju ibland lägga ut våra liksom konversationer på, mycket Snapchat är det. Konstigt att det har blivit liksom konversationer när man skriver, jag vet inte vad det är, liksom att det, du kan aldrig bli backtrackad.
Nej, exakt, man kan inte hitta den felande länken.
Du så att du ser ju också någon har liksom screenshotat någonting, ja, så exakt. Att jag kan ringa till dig för vad fan håller du på med, liksom, att du har tagit det. Men vi snackade lite, Per Karlsson, det var ryktas lite fram och tillbaka, nu är det ju klart, han har ju landat i Tvååker. Jag skrev att där pratar vi, visst, jag sågade ordet sillybomb, men det här tycker jag är en sillybomb, för att en Per Karlsson skulle kanske kunnat gå till 3-4 klubbar i Allsvenskan, hade säkerligen kunnat gå in i vilken klubb som helst i Superettan och välja alltså att spela fotboll i Tvååkers IF.
Ja, det är fint.
Jag tycker det är skithäftigt.
Verkligen, en familjeman uppenbarligen.
Mm.
De har ju flyttat till Tvååker och där fanns inte på kartan att flytta ifrån det huset. Och det är klart att då diskriminerar man ju rätt så många klubbar i processen där. Det gäller, vad skulle du säga om du bor i Tvååker? Är det upp till Göteborg? Där hade man ju kunnat spela om du hade fått heltids...
Ja, om vi
Borås, Norrby.
Framförallt om vi snackar Superettan, ja. Naturligtvis som du säger, det är ju Norrby en timme bort där.
Guys.
Får du också spela på en bra liksom, en bra anläggning. Guys, ÖIS, absolut. Har ju sen vet jag
så... Varberg, jag fattar inte varför de inte tar han. Eller nej, i alla fall.
Eller Halmstad. Det är också en
Halmstad,
alltså Halmstad är ja, också absolut. Så pass nära in på det spelar Superettan fotboll. Men å andra sidan, det finns mycket som kanske påverkar som liksom Per Karlsson tar därifrån liksom. Det är Där vet man ju, fotboll är ju inte allt heller. Men nej, det kändes ju, alltså, den sista intervjun så gjordes med han när han fortfarande liksom, precis som var ganska färsk menar jag, ifrån när han blivit skrotad av Falkenberg, var ju att han ville spela kvar på en hög nivå ju.
Ja, exakt.
Division 1 med två åker, visst, säga vad man vill. Per Karlsson är ju sån värvning så att Tvåke hade ju redan ett bra försvar. Få in ett superförsvar nu, det är ingen sak om det. Men det är liksom det, jag ser ju fortfarande inte att den här värvningen är ju inte, det är ju en av de bästa Division 1-värvningarna.
Ja, det är definitivt.
Men det är inte sånt som höjer Tvåke till att de går ner liksom, att de går till 1,30 odds att vinna ett Division 1.
Nej, så
är det. Går dit. Det är en helt annan grej om det går liksom en mittfältare typ, säg en Björkengren från Falkenberg hade gått in, eller
alltså, ja, Björkengren tror jag inte heller hade.
Nej, men du förstår vad jag menar,
ja,
liksom, du kan
en poängmaskin
som liksom kan vinna matcher åt det på ett annat sätt. Per Karlsson absolut täpper till, men det var inte det som var problemet med Tvåker.
Nej, men det är ju en ruskig värvning.
Ja, det är supervärvning från Tvåker.
Sen har jag hört att han kommer nog användas som sittande mittfältare ihop med Johan Persson.
Jag vet att det experimenterades.
Bra block där framför.
Experimenterades väldigt mycket, vet jag, när han kom till Tvåker, när du coachade och jag spelade också, att han var ju liksom både kanske som högerback inne mitt, spela lite de här positionerna också, men det är
han kan
liksom,
ju spela på alla defensiva platser.
Ja, det är lite Erik Johansson nu, Erik Berg, alltså du kunde ju precis sätta han överallt ju, förutom kanske anfallet. Per är ju kanske den man retade mest efter träningarna för att han kunde ju inte göra mål.
Alltså?
Jag gick inte. Han, det, där satt det liksom. Det kanske kan motbevisa mig från gamla filmklipp eller någonting på. Han gjorde ändå lite mål ju, absolut, i Allsvenskan superettan, men det är liksom, det är sådana alla hade gjort mål på.
Han hade ju en god bisakleta där när de gick upp första gången till Allsvenskan.
Ja, fast där var han ju så jävla nöjd. Han gick in och bytte liksom omslagsbilden på sin Facebook, Insta-bilden och allting blev ju den här bissan. Det är liksom Per, bissa-Per med hela Falkenberg blev han, vilket jag tyckte liksom lugn. Jag tycker två bissa.
Det tyckte han saltade den.
Ja, men fan, jag tänk, nu jag tänker efter så här, det är väldigt mycket Falkenberg, konstigt nog man pratar hur tråkigt Falkenberg är. Tänker man efter lite, det är väl, det är väldigt bissa kompatibelt i Falkenberg. Jesper Karlsson, Gustav Nilsson, Per Karlsson,
Stefan Rodevåg.
Stefan Rodevåg.
Den är sjuk alltså.
Fast den bissan, ja, men alltså,
ja, den ska vi lägga ut på Instagram.
Jag har aldrig sett en bissa när en landning har tagit så hårt heller.
Alltså, han kunde ju säkert inte spela fotboll på en vecka efter den.
Jag tror att precis vid impakten av gräset när han landar så har han förkortat sin spelarkarriär med 6 månader. Så mycket tar han som bissa på sin. Per Karlsson är då, även om han är hård, smidig. Jesper Karlsson, det är 20 mjölkpaket på han, Gustav Nilsson, för att få 2 meter. Han är ju ändå liksom, ja, men han är ju snidig för sin längd. Han är lite som jag, som en liten katt. Vi landar ju alltid rätt. Men nej, jag håller med, Rodevåg, bissa. Men ändå liksom, kan du tänka dig några andra lag som gjort så mycket bissa?
Nej, det är
som
sant faktiskt.
När man tittar tillbaka, det är ändå highlightsen. När man följer de här allsvenska highlightsen på Insta och sånt, så kommer upp, det är mycket Falkenberg med helt sjuka mål som gjorts av Falkenberg då.
Ja, faktiskt.
Det är ändå tråkigt att det är sådana mål, att de inte kan göra några jävla enkla mål, men att det är såna jävla bissa och skit som ska se till att det är det som räddar kontrakten då. Ja, nej, Per Karlsson, det säger jag redan nu, det är alla kategorier, vad som än händer i hela Halland, så kommer ingen värvning slå en allsvensk spelare i sin primetime som går till ett Division 1-lag som spelar i Halland. Det finns ingen värvning. Kan du ens tänka en värvning på uppstått nu som hade slagit Per Karlssons värvning till? Nej, alltså liksom, där stänger vi bara. Så vi behöver inte ens göra lista i slutet, utan Per Karlsson är etta. Vi tar bort han är diskvalificerad. De andra listorna som kommer vara Silly Season, där kommer Per inte vara med. Så jävla bra i den här värvningen.
Ja.
Så att, nej, det är kul för Tvåker. Labinot Sila, när vi ändå pratar ut ur Tvåker. Här har vi liksom en fotbollsspelare som har spelat 1 år i GIF, 2 år i Tvåker, 1 år i GIF, 2 år i GIF, och sen 1 år i Tvåker och tillbaka till GIF igen. Det är liksom, det är öppet här emellan.
Han håller sig till rödblått i alla fall.
Ja, det gör ju. Ja, men det är bra. Där får ju de in en bra fotbollsspelare.
Definitivt. En bra Division 2-spelare har ju varit bra i GIF alla år han har varit där. Gjort mycket poäng. Halda bygger ju mycket spel kring honom när han är där. Och, så att det är ju en liten form av garanti, skulle jag vilja säga.
Mojka Stati som lämnade Bobbes GIF är ju lite en sån, liksom, det händer lite. Kan också försvinna ut i matcherna, men det händer ju liksom en del grejer när de väl spelar också. Också tänk på det, vad fan, det måste ju, de andra så här, han lämnar väl GIF när de åkte ut tvåan. och kommer tillbaka nu, de kommer tillbaka i tvåan. Det är lite så här typ Henke Larsson 28 när han inte var med i kvalet men kom in när det var EM-slutspel. Det känns ändå liksom,
vettigt ändå.
Vad sa du?
Vettigt ändå.
Ja, vi fick ändå spela, division 1 fotboll och så ja, med två åker, så är det. Kul också, jag gick in på Hallandsposten där under deras Silly Season-blogg och tänkte att jag ramlar in. Jag får ändå säga Hallands Nyheter, där händer mycket. Det är folk som ställer mycket frågor. Hallands Nyheter är väldigt duktiga på liksom då att söka upp det som, det var någon som har skrivit: varför kan Anton inte lämna en intervju i Hallands Nyheter, varför han gick tullare? Bapp, så kom det intervju. Uppföljningar på Norvallan, de sökte målvakt. Bopp, så kom det upp. Rolfsson Skällinges målvakt, kommer inte ihåg hans namn, 27 år, nu har nu gått dit. Så att Hallands Nyheter, de har hållit det på ett helt annat sätt. Hallandsposten dock, var det 12 december, sista uppdateringen. Där får de kämpa på.
Ja, det får de göra, verkligen.
Det måste väl ha hänt lite.
Det är, ja, det kan man tycka.
Får man ändå säga, det är artiklarna som kommer upp där. Men ja, fan, bloggen borde ju kunna ramla igång så vi får lite mer rullista.
Ja, exakt. Det borde inte vara, alltså det är ju rätt så lätt att slänga in Getinges senaste värvning bara på en blogginlägg liksom.
Ja.
Det behöver man inte göra en artikel om.
Nej, jag tycker inte jag heller. Men å andra sidan, artiklar, det är ju det som ger, ja, det är det som ger cashflow.
Nej, men verkligen, de får steppa upp lite Hallandsposten.
Vad har du, några andra sillisar som du vill prata om, eller?
Nej, det har jag nog faktiskt inte.
Du brukar alltid vara lite ful här, för vi kan sitta, du och jag, bra vänner, och sen 2 timmar senare så kommer det ut liksom att nej, Stafsinge tar in den här spelaren. Och så sitter jag, men det har fan varit några sådana ändå.
Nej.
Ja, och det har varit många sådana, så ibland undrar jag om du prioriterar ditt fotbollslag eller vår vänskap mest.
Ja, det får vi se. Ja, vi har inget mer i alla fall, vi är klara.
Fan ta det om det kommer ut någonting imorgon då, ja, på måndag, liksom att Simon Andersson är klar.
Ja, det kan ju gå snabbt i fotbollen.
Ja, men ring mig först, ja, då, så kan jag lägga ut det i podden. Absolut. Poddnytt, så att det kommer upp som en sån extra.
Nej, men det är nog rätt så lugnt faktiskt på Silly i fronten.
Skönt. Ett Falkenberg mötte ju ett Boys i ett tidigt derby här i träningsmatch. 4-1.
Maktdemonstration.
Låter som en överkörning. Det var nog också en överkörning. Jag läste mig till att Varbergs Boys snackade om att lägga sig lite på defensiven. Spelade med ganska ny rekryterat lag. Jag såg att liksom,
både Alexander och Wienbo spelade. Så det var ju kul.
Ja, men svinkul. Verkligen liksom testa därifrån. Plus att de hade in Albin stod väl i mål också.
Yes.
Men 4-1, det är väl ändå på något sätt, det är inte jättelångt kvar till det börjar dra ihop. Och jag vet inte, de här 4 målen släpps in, ska man lägga så stor vikt i det eller? Eller vad tycker du?
Ja, alltså det är klart att jag tyckte Jocke sa det rätt så bra där, att vi möter ett lag som hade det tufft i Allsvenskan och åker på 4-1 i brakan där liksom. Det är klart att då har man ju lite att jobba på, definitivt. Så att det är klart att de måste ju steppa upp, verkligen. Och nu möter man ju Malmö FF här nästa match. Den kan ju bli lurig. Varav Jocke fick frågan här i Hallands Nyheter: blir det en mer rutinerad elva mot Malmö FF på tisdag? Så svarar han: det kan du lita på, vi kommer absolut spela med det som ligger längst fram formmässigt och de som har lite hår på bröstet. Raka pucka, vad han tyckte fattades.
Hår på bröstet är ju de nya fotbollsspelarna, kan jag tänka mig, vaxar en del. Nytatuerad nu också och liksom, det är kanske inte så mycket hår på bröstet. Nej. Kanske det som vi kanske drar slutresonemanget här med Bobbys Boys, att det kanske saknas lite. Hur mycket tror du gjorde att de tappade sin mittback till Häcken till exempel? Alltså hur viktigt, det pratas mycket om de andra faktorerna, men hur viktigt kan det vara, hur svårt är det att få tillbaka en sån kille?
Ja, men det är klart de tappade ju sina, enligt mig, 2 bästa spelare, Naum Jermaine och, eller 3, Robin Book till Örebro och Naum Jermaine till Sirius, och sen då Tobias Karlsson som var ruskigt jäkla bra förra året i Superettan till Häcken. Så att det är klart att det är ju 3 jätteviktiga spelare som de har tappat, så att det ska ju synas såklart.
3-målsskytt i Falkenberg, såg också riktigt fin ut, kom då förra säsongen på när de spelade Svenska Cupen, träningsmatcherna.
Eddie Sulisufaj tänker du på? Ja, han riktigt fan 3 mål, inhoppare, Kalle Wede, eller är det Anton?
Ingen aning.
Skadade sig och Eddie hoppade in, gjorde ju mål bara några minuter senare, sen 2-0 och sen även 3-0, så det är ju ruskigt starkt.
Men han såg riktigt fin ut förra säsongen också, sen liksom blev det att han försvann lite också.
Känns ändå inte som att han har fått Hasses riktiga förtroende, så att det...
Men sen visst han, de chanserna ändå tog förra året, så var det ju, det blev lite svårt också att komma in i lag som kanske jagar lite. För att Hasse var ju mycket att han kanske inte stänga matcherna, men hans byten var ju liksom, man visste var det skulle komma. Ofta var det så att Faj kanske fick komma in i lägen när de kanske låg under och skulle jaga. Och vi vet ju att är det något lag som är sämst i allsvenskan, så är det Falkenberg när de ligger under. För det är inte många matcher man vänder på. Det var många gånger man nästan stängde av TV när de låg under med 1-2-0. För Falkenberg, men det var ju ingen sån lag som vände såna matcher. Och då kommer in som anfallare i ett lag som kanske inte är så i ordning, det är väl inte världens roligaste heller.
Nej, verkligen inte. Och nu får man ju hoppas att Anton Wede inte var något allvarligt med hans ljumskar. För där får man ju säga att stor skillnad gentemot förra säsongen är att Falkenberg har sin trupp skadefri. Jag kommer ihåg förra året inför allsvenskan, de hade ju fan halva truppen var ju skadad eller sjuk, eller det kändes som att de aldrig hade en människa på. De fick liksom sala ihop på torget till att få ihop bänken liksom. Och hoppas att det är lugnt med för hans del där, och att deras fysiska status fortsatt ligger bra liksom.
Jag tycker det är fint också att de på något sätt ändå sätter den här liksom. Det är så jäkla viktigt den här 4-1-an. Jag tror många säger, ja men det är ju en träningsmatch, och spelar kanske inte med sina bästa lag fram och tillbaka, mycket byten, kanske ryckigt fram och tillbaka. Men det här är faktiskt två lag som kommer behöva fightas om samma positioner, om samma poäng i botten. Och då tror jag den här 4-1-an på något sätt, det vet man själv som fotbollsspelare, det sitter i bakhuvudet när de ska ut och spela den första seriematchen mot varandra. Att där kände de att shit vilken skillnad det var på liksom helvete om Falkenberg låg långt framför, eller vad de hade mycket bättre koll, eller alltså det gör väldigt mycket också även så här. Och det är därför jag tycker ibland det är konstigt att de här träningsmatcherna ibland sätts, att du möter, jag vet i Tvååker, vi mötte mycket lag som vi skulle möta i serien, och det var, jag vet inte, visst det var en jäkla fördel om du vann eller spelade bra, men å andra sidan det satte liksom, jag vet ibland vi mötte ju lag vi skulle möta 2 veckor senare i seriepremiär, vi kunde möta Utsikten vet jag 2 veckor innan vi skulle möta dem i seriepremiär på en träningsmatch, vilket jag inte gillar riktigt.
Nej, det är ju jobbigt, och där blir det ju att man, jag förstår ju att man vill spela mot så bra möjligt motstånd med så korta geografiska situation gentemot varandra, och då är det klart att då passar det ju rätt så bra att Varberg och Falkenberg möter dem. Men jag tycker ändå att det tar lite ut edgen med framtida mötena liksom, absolut.
Ja, nej, så mycket mer har det inte hänt i Silly, och så mycket mer har det inte hänt i den fotbollen som ändå har spelat sig.
Nej, vi kan väl bara nämna att HBK spelar lika mot Ljungskile. Alltså man inte bara pratar Varberg Falkenberg nu när vi pratar om stora lagen, utan
inte läst en millimeter om den matchen. Nej, faktiskt. Ingen aning vad de.
Nej, jag läste inte heller jättemycket, men de hade varit helt okej nöjda med matchen. Malte Pålsson fick stå, Malcolm Nilsson skulle bli pappa här nu i dagarna, så att de spelade en fredag klockan typ 2 på dagen. Skaplig träningsmatchtid, inte människa kan ju kolla på en sån match.
Nej, de är.
Vi har en ur-HBK-are på jobbet som hade på den på HP på jobbetid.
Jag blir fascinerad av folk som tittar på de sändningarna också. Men ja, vi, som du säger, verkligen. Är man en ur-fotbollssupporter så är man. Jag kan också fascinera folk som tittar på så här träningsmatcher i januari.
Ja.
Alltså kameran står liksom på en SJ-pall. Alltså kameran är liksom 2 meter max upp i luften, och det är liksom, det är lite folk i vägen om man ser det. Ja, nej, men det verkar väl också som att Halmstad, nu när man tittar så här, de har gjort det bra med sin,
ja,
tycker jag, fan behållt det bästa, och liksom det är inte så mycket som har försvunnit där bort heller, så att det.
Nej, de har ju en grund att stå på nu i alla fall, och får vi hoppas att den bär framgång.
Kan det vara stormen hetande eller? Som håller på här utanför nu, 17-18 sekundmeter här.
Nej, jag vet faktiskt inte.
Inte
vet
du? Nej, jag läste det.
Men ska vi kalla det en Kungsbacka?
Jag tycker vi kallar den här stormen Kungsbacka, för att det ligger bra i mun, ligger rätt i tiden. Vad kan du om det här soppan?
Nej, nu pratar vi alltså om Kungsbacka DFF. Detta avsnittet nu framöver kommer ju vara lite Kungsbacka baserat. Vi kommer senare i avsnittet ringa upp Johan Gomets som är ordförande i Onsala. Prata lite om dem och även den Kungsbacka fotbollen i stort. Men den stora elefanten i rummet är ju Kungsbacka DFF och deras monsterkris. Kan väl nästan kalla den.
Ja, vi står ju här nu i vecka 2 i februari och de skulle dra igång Svenska Cupen här om bara några veckor, men har
alltså en spelare på kontrakt.
En spelare på kontrakt, en tränare som har flyttat, lämnat sitt halvtidsjobb, flyttat till Kungsbacka i en andrahandskontrakt, så han är inga spelare. Styrelsen har avgått och det är sånt superkaos i klubben. Denna klubben som det är bara så här brann positiv anda för bara ett år sedan. Men jag tänkte, jag kör väl en snabb resumé här så.
Ja, du har skrivit ihop så fint en tidslinje här, vad som har hänt.
Så vi kör på den,
tycker jag.
Ja du André, vi börjar väl med en snabb resumé, det sportsliga. Kungsbacka DFF bildades alltså 2013. Sin första säsong gör man alltså i division 1 Södra Götaland tack vare Töle IF överlåter sin serieplats till Kungsbackalaget här. Målet är tydligt redan då, man ska etablera sig i damallsvenskan och sitt första år placerar man sig på en andra plats, alltså 6 poäng bakom Halmia. I den här serien då finns det absolut inga kval, utan det är bara one man show. 2014, då vinner man division 1 när man endast tappar 4 poäng av 60 möjliga. Då man inte tar steget upp direkt så väntar kval. Man vinner första matchen mot Lidköping med 3-0, men man förlorar sedan returen med 1-4. Detta resultatet så tar man sig även upp i elitettan tack vare då att man gjort en bortamål, plus att båda de här lagen gick upp för att de lagen som hade vunnit en match i det här konstiga sammanställningen båda gick upp i alla fall. 2015, då slutar man femma från botten. Man har 4 poäng till godo för att åka ur elitettan då. 2016, så slutar man femma från toppen. Man är 16 poäng ifrån att gå upp. 2017, då slutar man femma, alltså 14 poäng från att gå upp. Detta år så möter man lag som Umeå, Uppsala, Sundsvall och Östersund. Vi pratar alltså elitettan. 2018, ja då vinner man serien och tar steget upp i damallsvenskan. Man tar alltså 59 poäng på 26 matcher. Och förra året, 2019, så slutar man alltså sist i damallsvenskan och man tar bara 5 poäng. Den andra nykomlingen som följde med upp ifrån elitettan, det var Örebro och de tog 30 poäng och klarade sig då kvar. Ja du André, vad har då hänt det sista året? Jag tänkte jag köra lite resumé här och så får du lägga i lite vad du tycker om detta då. I april 2019 då så lämnar ju Gunilla Gustafsson posten som ordförande i Kungsbacka DFF. Strax därefter så väljs alltså Hallands fotbollsförbunds tidigare ordförande Johan Jokvist till ny ordförande i KDFF. Alltså en kille som vi intervjuade för ungefär 2 år sedan, precis i vår prime med bollsnack. Där han pratade om sin vision i Hallands fotbollsförbund. Och nu vill han eller efter han hade lämnat så tog han över Kungsbacka då. Veckan efter så avgår då alltså KDFFs klubbchef Dennis Ingman med omedelbar verkan. Orsaken beskrivs att han inte känner förtroende för Johan Jokvist och den nya styrelsen. Jag citerar alltså Dennis Ingman: "Jag har ingen tilltro till dem. Jag tror inte de har kraften att fixa allt som behövs att göra på den här nivån. Jag har svårt att lita på folk som beter sig som barn när de inte får vad som de vill." Slutcitat. Och vad rätt denna Dennis skulle få. Enligt Dennis Ingman då så avgick han självmant. Enligt Johan, där kom ut en artikel dagen efter, så fick han sparken. En pajkastning startar i artiklar då som skrivs av tidningen Norra Halland. Och jag vet att vi kommenterade detta lite i början av året, liksom att det var konstigt att man måste ha en konflikt i tidningen då för att det blir så fel. I maj månad så fryser Kungsbacka lönerna. Föreningen väntar på ett banklån. Därefter så ska lönerna då betalas ut. Redan där så börjar man ju känna att det är någonting som är fel rent ekonomiskt. I juni månad så avgår tränarduon Henrik Korhonen och Robert Sjöqvist. Alltså de avgår med väldigt kort varsel. Varför har de sagt upp sig? Frågar de Johan i tidningen. Det går jag inte in på, det får de berätta. När skedde det? I veckan och idag. Har det hänt något? Nej, de har bara tröttnat. Var det väntat eller kom det som en blixt från klar himmel? Ställer du frågan som du gör? Ja, då är det som en blixt från klar himmel, säger Johan Jokvist. Samtidigt under maj månad så ansöker alltså Kungsbacka om att få 590 000 kronor i bidrag av kommunen. Det är en ekonomisk kris, risken för upplösning av föreningen är påtaglig, säger Johan Jokvist. Det handlar till stort sett om att, då att man saknar publik, sponsorintäkter, eftersom att de då får spela fotboll i Varberg för deras hemmaarena i Kungsbacka är inte godkänd. Samt en ökad kostnad för hyra och transport för att ta sig till Varberg för att spela de här matcherna. Under juli månad så börjar Kungsbacka-spelare att lämna. Detta på grund av att de sänker ersättningen till 500 kronor i månaden. Detta är alltså för att spela fotboll i Damallsvenskan. Helt sjukt. I oktober så avslutas Damallsvenskan och Kungsbacka damer har alltså bara tagit 5 poäng och står inför en icke beviljad elitlicens. Man vet inte riktigt om klubben kommer finnas inför 2020. Den 1 november så löper alla spelare och ledarnas kontrakt ut. I slutet av november så står man fortfarande utan elitlicens, men bara några dagar senare får man denna elitlicens godkänd. Men man vet inte riktigt om man har ett lag 2020, vilket gör att man skriver inga kontrakt. Och det gör ju då att folk börjar lämna. Och då säger Johan så här att jag har all respekt för att tjejerna blir uppvaktade av andra föreningar, säger då alltså Johan Jokvist. Och som vi pratade om i slutet där så beviljas alltså Kungsbackas elitlicens. Blir det bra för detta? Nej, det är ju ny spelarflytten börjar. Varje dag i tidningen så kan du alltså läsa om lagkaptener, du kan läsa om breddspelare och du kan läsa om startspelare i elvan som lämnar. Och alla säger inte varför, men man kan läsa mellan raderna och det är även vissa som går ut i tidningen och säger men det har ju med ersättning att göra, att de liksom drar ner det och att de inte vet vad det är som kommer handla om 2020. De vet inte riktigt om de kommer få betalt då. De anställde även en ny tränaren som kom in, Stefan Olsson, som kom in under sommaren. Han tackar även för sig. Han känner inte att han kommer kunna fortsätta under 2020. Ja, den 16 januari nu 2020, då står de helt utan spelartrupp. Endast en månad inför när tävlingssäsongen ska starta. Den nya tränaren, alltså Per Arne Lundqvist, hoppas ha en trupp klar inom 2 veckor. Alltså en vecka innan Svenska Cupen ska dra igång. Den 22 januari så kallar Kungsbacka till ett extra årsmöte för att diskutera Kungsbackas existens. Den 29 januari så röstas de med fortsättning. De pratar om att det saknas 1,3 miljoner i sponsorintäkter. Rösterna räknas, 5 stycken röstar för upplösning, 8 stycken röstar för en fortsättning. Dagen efter avgår, eller på kvällen till och med, Johan Jokvist med omedelbar verkan. Inom en vecka så lämnar 6 stycken till i styrelsen. Tränaren Per Arne har sedan dess muntlig överenskommelse med 14 stycken spelare. Som även som du pratade om, kanske en som skriver på idag. Idag, då har man satt in en ny temporär styrelse i klubben igen. Det var meningen att den skulle vara 6-8 spelare. Eller styrelsemedlemmar. Det är bara 2 stycken med än så länge. Det är Per Flakberg och Fredrik Kessler. I en 2-mannastyrelse. Och den 4 april har man alltså seriepremiär mot Jitex på Åbyvallen. Och just nu då har man bara en tränare och 2 stycken i styrelsen. Och en spelare med kontrakt. Ja du André, jag hoppas inte det blir för rörigt här. Men jag har ju suttit här hela eftermiddagen och läst artiklar. Och vill man gå in ännu djupare på detta och inte bara lyssna på den här podden, så har Göteborgsposten gjort en artikelserie på 3-4 delar som handlar bara om Kungsbackaförening. Tidningen Norra Halland, som vi har hyllat innan, har också släppt mycket artiklar om detta, där den kan läsa spelarnas egna svar på varför de lämnar och tränarna och allting därifrån. Men ja, när du hör allt detta, vad tror du?
Nej, alltså det är ju en soppa utan dess like, och det är ju fullständig katastrof.
Mm.
Verkligen. Ändå så pass långt in på en försäsong liksom, och det är här grunden ska läggas. Och ja, om man inte åker ut sportsligt så kommer man ju på ett eller annat sätt göra det ekonomiskt, känns det ju som. Jag läste lite att de var ju tvungna att ha en styrelse på plats innan de skulle kunna skriva kontrakt med spelare, och det var spelare som skulle skrivas från utlandet liksom. Då plockar man in spelare från utlandet liksom, som ska ha lägenheter och ditt och datt. Och det tycker jag inte rimmar med ett minus ett minuskapital liksom, och jag förstår inte liksom.
Jag blev också väldigt förvånad när jag läste det här, att anledningen till att de inte löste Svenska Cupen var ju då för att de hade inte hunnit skriva kontakt med spelare då som skulle komma in från utlandet. Det går inte att lösa transporterna så pass snabbt, pratar de om. Blev också väldigt förvånad för att de ansöker även om stöd utifrån, och de ansöker även om folk som har kontakter så att de kan få tag i lägenheter och liknande. Och det, allting känns så jäkla... Jag förstår, ett stort slag i magen måste ju varit när de inte fick spela fotboll i Kungsbacka. Det är klart att, som Johan många gånger har påpekat här, den före detta ordförande, är ju att den ekonomiska krisen startar väldigt tidigt just det,
för ja, det är klart, är det tufft ekonomiskt och man spelar i Kungsbacka så blir det inte lättare ekonomiskt att spela i Varberg. Det säger sig
självt. Såg du att jag, eller hörde du att jag drog upp lite när de spelade i den förra serien, att de mötte ändå Sundsvall, mötte ändå Östersund, mötte ändå Umeå. De hade liksom, det är inte den här att de spelar liksom i ett halvt Sverige och sen plötsligt går upp i ett helt Sverige. Så att den pengen på något sätt borde ändå liksom kalkylerbart. Sen lönerna naturligtvis kanske tar in lite bättre spelare, men de så jäkla mycket var det inte heller de värvade in för året.
Nej, och det var ju inte så mycket bättre spelare uppenbarligen. Då hade man inte haft 5 poäng i den serien.
Nej, summeras. Speciellt inte Örebro som gick upp, som faktiskt kom bakom Kungsbacka året innan, tar 30 poäng medan de bara tar 5 poäng. Sen visst, jag förstår det verkligen liksom, att du vill inte vara sponsor för ett lag när du inte syns, de inte spelar. Och som de säger, Varberg vill ju inte sponsra ett Kungsbackalag. Varberg har ju flera elitlag, handboll, fotboll, innebandy och allt möjligt. Att de inte vill sponsra ett Kungsbackalag köper jag också. Men det är ju någonting, det handlar inte bara om pengar. Alltså det är någonting som har gått så otroligt fel. Du har inte tränare som bara slutar mitt i. Det här var ju tränare som varit med och tagit med dem nästan hela vägen upp, som har varit med på hela resan sedan 2014. Du har spelare som varit med hela vägen sedan 2014 som lämnar. Du går inte så mycket back pengar. Det är någonting där. Det är någonting som är så otroligt fel. Det
känns ju också som att hela den här grejen med att starta upp nya föreningar och det ska bli så uttalat i Lia, alltså de ska upp i damasvenskan, är det första man säger. Alltså, ja, den är klurig, alltså den är... Mm. Man blir lite rädd när man hör de där nybildade föreningarna ta de här målsättningarna liksom.
Du och jag som lyssnar på When We Were Kings med Erik Niva, där går de ju också in på Umeås damlag. De gjorde ju exakt likadan resa och var på väg att göra exakt likadant neråt. De hade riktiga problem. De gick upp i damallsvenskan, men de åkte ut också ett år innan de sen studsade tillbaka. Det är ju också viktigt liksom, att de blev ju världens bästa fotbollslag, men det var ju extremt mycket krigande och du behövde ju de här 5-10 gubbarna som är på plats och lägger de här 10-15 timmarna. Men det är någonting som blivit så otroligt fel, och det här är helt otroligt. De ska alltså gå in och spela, alltså de kan inte spela 5-5 idag.
Nej, de kan inte spela 1-1 ens.
Nej. Det är avslutsordning för en enda spelare
på styrelsemedlemmen.
Ja, precis. Nej, så att det är någonting som gått väldigt fel,
ja, verkligen.
Och tränaren också, de i Göteborgsposten där finns också artikeln är ju döpt till Sveriges ensammaste tränare, och han har ju flyttat från en annan ort till Kungsbacka och har inget lag att träna. Han är tränare men har inte en enda spelare att ha där under. Tror du att Kungsbacka löser det?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Ja, jag tror också det är väldigt svårt.
Det ska bli väldigt intressant nu när vi ringer Johan, för att han har ju varit väldigt insatt i det här caset, såklart med intresse av att vara en förening, grannförening liksom, och jag vet att han har varit på årsmötena, de här krismötena, så att det ska bli otroligt kul att ringa honom här nu och höra hans lite inside från detta.
För att det fanns ju 3 lag innan, eller 2 lag innan. Det var ju Töle och Onsala. Var ju 2 stycken
bra.
Två riktigt bra damföreningar. Töle vet jag har vunnit Gotia Cup flera gånger med sitt damlag. Och det är ju Töle som är grunden till det här Kungsbacka, som blev lite som vi pratade om där, kanske Kungsbacka City, att de vill ha ett rent Kungsbacka. Eller Kungsbacka som var på väg upp i division 3 nu. Men att det var väl lite det som tanken var, att spela på, vad heter Tingvallen.
Ja, alltså grejen är väl Kungsbacka DFF, när det startade, om jag har läst på allt rätt, det var ju att man i samråd med även de andra föreningarna, Onsala och Töl och de, så skulle Kungsbacka DFF bli det laget där de tjejerna som verkligen ville elitsatsa gick till Kungsbacka DFF, till deras F16 då kanske, och sen skulle de få hela den här fotbollsutbildningen och bra serietillhörighet i damlaget, sånt, så att det blev den här elitföreningen, medan då Onsala, Töl, alla klubbarna där bakom skulle mer fostra ungdomarna, och sen skulle de som ville elitsatsa skulle gå till DFF och de andra skulle stanna kvar i sin hemmiljö. Och låter ju bra på pappret, uppenbarligen så gick det inte lika bra.
Tror du att om ett Kungsbacka herrar hade vunnit Division 1 och gått upp i Superettan, tror du de hade fått det ekonomiska stödet som behövs för att spela fotboll på i Kungsbacka?
Tyvärr är det väl inte omöjligt att det har varit så.
Att de har lagt ner mycket mer pengar på, ja, att Kungsbacka inte skulle åka till Varberg och spela fotboll,
ja,
där.
Ja, det tror jag absolut.
Mm. Vilket är förjävligt.
Ja, men det är det ju, absolut.
Jag tycker det är jätte, alltså, kommunen inte kan lägga om nu kommunen vill upp detta, för att det måste ligga i kommunens intresse att ha, där vet man hur viktigt det är med idrotten.
Ja, verkligen. Och man har ju inte något annat lag mer än Aranäs liksom, som är ett elitlag. Ja, nej, det är piss.
Vi ringer då?
Vi ringer. Hejsan, hejsan. André från Bollsnack ringer upp Johan Gomets. Och du är ordförande i Onsala BK.
Trevligt, trevligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tomare i Bollsnack.
Mm, tack detsamma.
Martin sitter på andra sidan mikrofonen i poddrummet också.
Tjena, tjena.
Ja. Hej Martin.
Hur lever livet? Vi snackade lite här i början på helgen och du skulle faktiskt ner till Falkenberg och roa dig.
Ja, var nere igår och inte minst käkade jag pizza på eran lilla Napoli-pizzeria där. Fruktansvärt god pizza, måste jag säga.
Ja, de pratade om den i podden Tutte Balutte här, att de fattade inte att folk var så jävla hysteriska och kunde åka ner till ett litet skjul i Falkenberg för att käka en pizza. Men de som inte vet, de vet inte hur god den är.
Nej, hela grejen och personalen och liksom engagemanget, kvaliteten. Ja, det måste jag säga. Jag är helt såld. Underbart.
Gott, och du hängde också med till exempel Stregen, som vi har pratat mycket om, ja, i podden.
Jajamän, det är ett gamla Falkenbergsgubbar som träffas ibland och spelar bowling på skoj. Och det är nog många gamla gubbar där, bland annat Stregen.
Är det på skoj?
Nej, nej. Jag tycker inte det. I vårt gäng, vi äter pizza och dricker öl och sådär, men de är väldigt vinnarskalla, kan man säga.
Körde de alkoholfritt innan bowlingen?
Nej, de tog några till några gånger också faktiskt. Men det är kul.
Ja, vi har ju med dig, ringer dig för att prata lite om Kungsbacka fotbollen. Jag och Martin har pratat lite här innan vi ringde upp dig om Kungsbacka DFF, lite om det caset. Vi vet att du är lite insatt där. Men först och främst, hur mår Onsala BK idag? Har ni mått bättre?
Nej, det tror jag inte. Det känns jättebra. Vi har bättre, tror jag, inte vi har mått, utan vi är på topp, känns det som förening. Och över hela linjen. Så vi känns väldigt spännande nu de närmsta åren för våran del, både på ungdomssidan och här och damsidan.
Om jag säger så här, håller du med mig då att jag tycker ni kanske är bäst i hela Halland på att inkludera både herrlag, damlag och ungdomslagen på ett och samma sätt då? Framförallt om man tänker sig på Insta till exempel.
Ja, men jag nämnt det förut, men jag är ju jätteglada att du noterar det eller att ni noterar det. Men jag är så inne i det, så för oss är det så självklart på något sätt. Det här med balansgången herr och dam, det är superviktigt att det är jämlikt mellan dam och herr i en förening. Det var inte så förr, men det har det varit till länge hos oss. Så att, sen är det lite olika förutsättningar inom damverksamheten. Alltså damfotbollen och herrfotbollen, man får ju anpassa sig lite så. Men det, för klubben är det ju superviktigt med dam och herr liksom.
Jag ställde en fråga.
Flickor och pojkar.
Absolut. Mm. Jag ställde faktiskt en fråga till André innan vi ringde upp det här. Om Kungsbacka hade haft ett herrlag som spelat Division 1-fotboll och skulle ta steget upp till Superettan och deras plan inte var godkänd för att spela fotboll, hade kommunen med största sannolikhet gett dem resurserna som hade behövts att spela Superettan-fotboll till skillnad då från Kungsbacka damer?
Nej, det tror jag inte. Inte Kungsbacka kommun hade inte gjort det. De har ju ansvar för skattepengar och äldre och skola och sjuka. Och finns inte de pengarna i den budgeten så hade de inte gjort det då heller.
Nej, så att de ser inte skillnad på ett herrlag och ett damlag i den situationen där?
Det tror jag inte. Det tror jag inte.
Vi fortsätter lite på Onsala spåret innan vi kommer över på den generella Kungsbacka fotbollen. Vad har ni för långsiktiga mål i föreningen? För ni jobbar ju på en väldigt tydlig linje, känns det ju som, när man tittar utifrån liksom, att det är sunda värderingar och allt där. Men vad har ni själva liksom för målsättningar?
Så vi har ju inte jobbat med resultatmål egentligen någon gång. Jag är emot det liksom. Jag tror att gör man hela tiden allting bättre och lyfter sig på alla nivåer hela tiden, så kommer resultaten ut av det liksom. Vi har aldrig pratat om det här året ska vi vinna serien och sådana grejer liksom. Det är inte våran grej. Men gör vi det bättre än förra året på här sidan till exempel, så och det tror jag vi gör. Allting kommer att bli bättre ytterligare ett snäpp. Det är vår ambition och då får vi se var vi hamnar liksom. Sen beror det på motståndare och sådär, men det känns jättespännande. Och damerna vill ju också givetvis ta nästa steg. Så att, men vi uttalar inte resultatmålen. Men det är klart nästa steg för dam är ju lite ett annat på här i division 1. Så att det är klart att vi måste ju hela tiden fundera över vad det får för konsekvenser och närma oss den nivån. Vilket inte innebär att vi lägger massor av pengar på det, men vi försöker att bli bättre på allt hela tiden.
Hur jobbar man med två olika där, om vi tar ett damlag och ett herrlag där, med ett damlag så i elitettan som blir väldigt kostnads... alltså pengarna i elitettan kontra vad kan bli för herrarna att gå upp i division 1 till exempel. Måste man dela på det och ha två helt olika insyner i det, eller tar man lite som det kommer?
Ja, man får nog ta det, ärligt talat, ta det lite som det kommer. Vi som föreningar är ju inte i nuläget... Vi som leder klubbens styrelse och kassör och hela den biten. Alltså division 1 är ju en hemsk serie ekonomiskt. Och det är ju elitettan också. Det kan KDFF konstatera. Så jag ser väl inte att det är målet att gå upp i år. Men gör vi det så ska vi göra det på ett bra sätt liksom. Då ska vi anta den utmaningen. Men vi lägger inget fokus på annat än att göra det vi gör bra här och nu.
Om vi landar över lite i Kungsbacka DFF, hur har detta påverkat typ ert damlag? Liksom, har det påverkat dem på något sätt om man ser från starten med Kungsbacka DFF och framåt? Liksom?
Inte direkt. De bjuder in, alltså, vi har ju några spelare, Josefin Rybrink gick i Kristianstad nu, hon gick via KDFF och utvecklades där under något år. Och sen har vi Klara Rybrink nu som gick till Kalmar, vi har någon som har gått till Lidköping. Vi har några spelare som har gått den vägen. Men jag kan inte säga att det har varit någon varken positiv eller negativ effekt. Det har varit en kamp. De som engagerat sig i KDFF har fått kämpa verkligen. Och hade de gjort allt rätt så vet det 17 om det hade gått ändå. För det är, jag skulle nog säga att mängden spelare i Kungsbacka då på damsidan som ligger på den nivån när de började 2012-13 där någonstans. Det har minskat med den spetsen. Och Rolf är ju liksom inte i KDFF om man säger så. Så att Det är svårt, jättesvårt. Sponsorer, publik i Kungsbacka, arena saknas. Är det... Jag tror att någon har gjort
Är det största slaget mot att de fick flytta sina hemmamatcher ner och spela i Varberg? Var det det som man kan dra ut om en som drar summan av allting, att det är det som gjorde den stora grejen av det?
Ja, det är många, många orsaker till att det inte här kommer att ha fungerat bättre. Men det är klart, man kan snacka om en droppe som får en bägare att rinna över, definitivt. Det var det ju. Det är ju många hundratusen som de tappade på det, självklart. Men det är fortfarande, det finns inte spelare ändå, va? Så att,
Vi har dratt bara lite ren grov fakta liksom, från start med lite resultat och det vi har kunnat utläsa av alla tidningsartiklar som har stått i caset här. Men du som har ändå en lite mer insyn i allt, vad är det något som bör belysas i vad som har hänt Kungsbacka DFF för de som inte riktigt har kollen?
Nej, jag tror man kommer att göra en analys av detta, låta alla efteråt och prata. Ja, nu är det inte över än, för det har ju kommit in ny energi i form av någon person här som vill ge det här ytterligare en vända då, va. Det är ju rätt intressant att man inte väljer att lägga ner utan att man fortsätter. Så vi får väl se vad det här slutar. Nu pratar vi som om det är över, men det kommer ju att fortsätta. Och då kan jag tycka att det är lite anmärkningsvärt att man lockar hit en hel trupp. Du kanske tänker dig, André, du ska träna ett lag och så har du inte en enda spelare i februari.
Nej, och dessutom då att det ska komma spelare utomlands med då ett sånt stort minus och skulder liksom. Ja, den ekvationen får jag inte riktigt gå ihop, hur det ska lösa sig.
De har inga skulder nu, men det är klart, de måste jobba ihop någonstans bortåt 1,5 miljoner kronor för att betala alla de här proffsen då, som måste tjäna 14 000 plus sociala avgifter. Och sen har de måste ju bo någonstans, vem klarar sig på det och så skatt på det liksom. Så att det är jobb, bostad och hela balletten. Ja. Det är ju väldigt ansvar man har mot de tjejerna, tycker jag.
Ja, verkligen.
När det började, alltså 2019, då vi liksom därifrån när Johan hoppade på ordförande, att det började ju ganska svängigt ganska snabbt där. Det var liksom, det var bråk i tidningen Norra Halland med liksom pajkastning som började redan där. Det var tränare som hoppade av mitt i sommaren, det var spelare som började lämna, det var elitlicenser som hotades att inte kunna lösa sig. Men det här är liksom, det säger du lite i summan av att det gick inte att lösa det på något annat sätt. Det är liksom, vem som än hade suttit vid rodret så hade det liksom ändå slutat på samma sätt.
Jag tror faktiskt att det hade gjort det. Sen att det var, alltså höst 2018 i augusti så fick jag information om att de var med i det konkursmässiga. Och då skulle vi försöka samla, vad kan vi göra för KDF? Då låg de liksom femma eller något i elitettan. Och sen började tjejerna vinna matcher. Hösten där. De vann och vann och vann liksom. Och till slut var de i Allsvenskan och då hade alla glömt. Kändes det som att man hade glömt liksom den där krisen. Och då började man värva spelare och hej och hå. Men fortfarande hade man den här dåliga ekonomin. Så när Johan kommer in, det gör han. Vi är många som ber honom kliva in här för att styra upp det så att tjejerna har chansen att spela Allsvenskan. Men då är det ju inte anarki, men det är ju inte bra. Det är ju jobbas ju till höger och vänster och högt och lågt och värva spelare. Så Det grundlägger ju, det är ju inte hela bättre om man säger så. Det är inte underlättat.
För man ser ju ändå det i elitettan, de lagen som är i elitettan de mötte innan, jag blev upp det lite, men det var ju Umeålag, Sundslag, Sundsvall. Alltså du hade ju de långa resorna i elitettan också. Och det var ju klart alltså det var ingen sån här superhopp att gå upp i Allsvenskan heller. Om du ser till resorna liksom, vad det var för nu som elitettan har du ju fortfarande mycket av det i det. Det som slog mig så mycket, det var ju liksom att ett halvår in i säsongen så sökte de ju mer än 500 000 kronor i kommunstöd. Och då var det ju i princip på att det skulle betala lönerna som behövdes. Och de hade nästan satt, de har ju fryst lönerna till de som spelade fotboll där. Det var just det att det gick så snabbt ifrån att, precis som du säger, den informationen visste man ju inte, men det gick så snabbt ifrån att allting såg bra ut, folk var glada att Kungsbacka skulle spela i damallsvenskan, till att man börjar märka att det är någonting som är jättefel i den här föreningen.
Det var ju så illa hela tiden egentligen. Det var ju bara att man gick ju på eufori över allsvenska platsen. Man grät av lycka liksom, nu är vi allsvenskan. Och så på något sätt så glömde man nog bort verkligheten. Den har ju varit som den har varit hela tiden. Har KDFF legat taskigt till med pengar. Och de har fått skriva av liksom, skulder och sånt där. Liksom, efterskänka skulder och privata lån. Och det har ju varit jättetufft ekonomiskt. Inte för att de har misskött utan... Det är jättesvårt, även om du gör allting rätt. alltså elitettan är jättetuff. De här resorna du säger, de finns ju där ändå.
Ja, den måste ju vara tuffare än herr division 1. Alltså
du får nästan jämföra med superettan tycker jag ju.
Alltså, ja, men plus att du inte har några pengar.
Nej, absolut, som nej, så är det absolut.
Skillnaden med division 1 är ju att alltså jag tror att topplagen i division 1 har hört siffror 6-10 miljoner. Alltså där, allt är mycket kostnaderna är mycket högre drivna på här sidan. På spelare, tränare, allting. Damerna är ju fantastiska. De brinner ju för sin fotboll. Och jag tror att många av tjejerna spelar liksom helt gratis. Även i elitettan. Mer eller mindre.
Ja, verkligen.
Inte alla, men ganska många. Så att det är mer liksom, idealitet, känner jag, hos tjejerna som älskar sin fotboll. Det är väl därför man har brunnit för att hjälpa dem också. Att de här tjejerna som tog sig till allsvenskan, att de ska få chansen och genomföra den säsongen som de har förtjänat på något sätt. Va?
Men då är det egentligen inga hard feelings. Då är det inga hard feelings egentligen för de som lämnade Kungsbacka heller, om man säger till spelarna. För många av dem hade ju varit med på hela resan, men det var mer bara att liksom, de kände att det finns ingen ekonomi. Det finns inga kontrakt för dem att skriva på 2020. Det finns liksom inte det där hjärtat kanske. De har varit med så pass länge nu, men det är inte värt att stanna i Kungsbacka. För att de känner kanske att den här föreningen inte finns någon fotboll att spela i 2020. För man, det brukar ju alltid finnas någon spelare som stannar, tycker man ju. Men det är ju verkligen...
Jo, men de fanns nog också. Jag vet att det finns Lina Gerardsson och hört namn nämnas och sådär. Men de vet ju samtidigt att det finns inga pengar. De har ju liksom lärt sig hur det är, va? Så att jag tror inte... Det är inga hard feelings på klubben från något håll egentligen. Alla förstår ju att de har kämpat. Christer i kanslichefen och alla liksom, de har verkligen kämpat. Men nu hard feelings, men det är ju... De orkar inte längre. Och våra tjejer drar iväg som sagt Kalmar, Kristianstad, Lidköping, Vitex. Så att det är ju mer välskötta klubbar, så är det ju.
Hur känner du som ordförande när du ser Kungsbackas exempel och du har ett onsala damer då? Känns det lönlöst? Hur löser man en sån här? För att det måste ju vara en av de svåraste resorna du kan göra och ta dig upp i de här två divisionerna då ju.
Ja, men vi kommer ju inte att hamna i den situationen, eller vi sticker ut hakan och så är det. Men vi har ju en förening bakom oss liksom, med organisation, ekonomi och allting. Och skulle man gå upp, skulle man ju, ungefär som det ni snackade om Varberg och Falkenberg, de tar inga risker allsvenskan och vulgärvärvar, utan de försöker hålla sig till sin budget. Och då tar man inga risker om man studsar ut heller. Så det är väl så vi ser det. Om vi skulle gå upp så får man ju... Nej, planera för det klokt.
Jag sa också det till Martin innan, att det känns som att de här nystartade föreningarna, det blir nästan, alltså oavsett om det är herr eller damsidan, alltså, och så tar man de här elitsatsningarna och det ska göras och det ska vara häftigt och det ska, men det blir nästan som självmordsprojekt från början, för att det är så mycket som ska. Föreningar som Onsala, Tvååker, Varbergs Boys, alltså det är på något sätt en historia som liksom inte, ja, men som finns med sedan länge liksom. Och den har ju inte ett lag som KDFF på samma sätt liksom.
För detta är ju första motgången man kan läsa sig till också, de här sen det startade. Allting, varenda år har det alltid varit en placering som har gått längre och längre upp. Men det känns som att det här fallet blir deras första den här riktiga motgång, och det blir ett sånt jäkla fall på det också.
Jag tror att vi alla runt det här har inte gnällt heller. Vi har liksom inte uttalat oss negativt i tidningarna. Alltså om man läser alla tidningar under alla år, så är det enda som skrivs är liksom, ja, det är den offentliga bilden så, men något kritiskt granskande och grävande och ifrågasättande har det ju inte gjort. Så de har ju glidit fram på det sättet. Det har ju varit problem hela tiden. Men resultatmässigt har det ju gått bra. Det kan man inte säga något annat. Men tunnare och tunnare liksom livlina, ekonomin där.
Om vi ska komma lite mot, vad tror du Kungsbacka damer, kommer de kunna lösa någonting nu inför 2020, eller det är nästan till helt lönlöst?
Jag har slutat tro att det där är kört, men för nu kom in han verkar, när Fredrik Kessler heter han, en person kommer in och tränaren brinner för detta liksom. Det är några som kommer från höger och vänster, alla andra håller ett mirakel, men jag tror inte det kommer att lösa sig för dem. Det är omöjligt att få in de pengarna. Dessutom känner jag noll Kungsbacka-spelare som sponsor i Kungsbacka. Vad har man för motivation liksom, om man ska köpa ihop ett lag? Vem går och titta på det laget? Liksom? Det är uppförsbacke, så det heter.
Alltså, det är ju den 14 april så har de seriepremiär som in mot Jitex på Åbyvallen där. Men sen är det fortfarande att Du ska få ihop ett lag och sen är det ju, även om du får ihop ett lag, det är sportsliga sen. Du ska ju spela i Elitettan som är en jäkligt tung serie också. Och tar du 3 poäng då i en sån serie, säger vi, att du hoppar upp med, de pratar mycket, kanske värva in lokalt och så här, vi pratar 17-18-åringar, det är ju inte, det går ju inte att konkurrera heller på planen för det hållet. Och sen då är de ju nere igen, då ramlar de ett steg längre ner till, så att det är ju, i så fall får du ju satsa på att försöka stanna fallet än att ta en, det är ju det enda sportsliga du kan göra egentligen.
Jag ser ingen lösning på detta när det inte finns några spelare, utan då är det ju våra spelare Töle och Onsala som ska på något sätt, och vi har ju våra verksamhet som vi liksom kämpar med och tycker vi är bra för att utveckla tjejer och så. Det fattas helt enkelt ett gäng tjejer som skulle kunna spela i KFF idag, och då finns ju inte syftet med klubben. Finns inga spelare, så tycker jag då finns ingen anledning att hålla på. Då ser jag på det, även om man får ihop hur mycket pengar som helst, så finns det inga spelare, så blir det lite löjligt. Men det de säger är ju att man ska överleva här åt, och så ska man på något sätt göra det lokalt förankrat till 2021. Det är ju en god ambition, men jag vet inte. Hur ska det gå till?
Nej,
det är redan tufft på de sidan med lag alltså, som läggs ner, och mängden lag. Så att ytterligare ett lag som ska plocka desperat spelare som kanske egentligen inte platsar i den serien. För man blir ju lite desperat då, va, när man måste fylla en trupp. Det kan ju göra att alla lag får problem, va. Då blir det inget positivt för oss heller.
Men det kanske är på Onsala halvön då som det kommer spelats både herrfotboll och damfotboll i högre serier istället för inne i Kungsbacka.
Ja, det vet man inte. Det är ju, vi gör våran grej, så får vi se hur långt upp vi tar oss liksom. Sen kan vi spela i Kungsbacka med, om man får en arena där, så kan det. Det är inte omöjligt att vi kommer spela en del matcher i Kungsbacka också. Vi ska ju spela hela vårsäsongen i Kungsbacka på grund av att våra läggs om. Så att det är inte roligt.
Jag tycker vi släpper KDFF där lite och går över på Kungsbacka fotbollen överlag. Om vi kollar här sidan så är ju ni bäst i regionen med ert A-lag i division 2. Sen är det Fjärås i 3:an och sen ett antal lag i 4:an. Hur tycker du att Kungsbacka fotbollen mår överlag?
Jo, men jag tror det. Det är en rätt skön energi nu och inget tjafs mellan klubbarna och så. Men de ska få gissa. Jag är högst amatörmässigt, men Fjärås gjorde ju en fruktansvärd vårsäsong förra året. Jag tror de får svårt att upprepa det. Som ni har snackat om, Astrid och där ser ju väldigt starka ut i den serien.
Sen har du ju missat rödsvart lag där.
Ja, jag ser. Ja, men självklart, det finns flera andra lag, men om att vi just sticker ut som,
ja,
de har sånt momentum just nu liksom. De har, ja, det är någonting med den gruppen som känns
nästan man kan dra parallellerna med ett Onsala när ni vann division 4, att man kände att det var inte lång tid innan det skulle upp och spelas division 2 fotboll, att det var liksom en bred trupp, och visst man kan tappa några, men det fylldes på väldigt bra. Så känns det lite i Astrio nu med att de plockar bara in bättre och bättre, och även om några lämnar så kommer de med största sannolikhet spela division 2 fotboll ganska snart med.
Säkert. Och sen har du division 4 då i Kungsbacka med 4 lag, va? Och det är väl Åsa, Töle, Kiff och så Lerkil som åker om.
Lerkil, vad har du hört som har hänt där uppe? Vi har ju ändå liksom skämtat om det, liksom att de har spelat i en serie och har så dålig koll på. Hur går tankarna där borta?
Jag har varit lite taskiga mot Lerkil där. När
ja, jag vet. Men de ligger så... Ja, precis. Men de har ändå ett helt avsnitt som bara är om dem nästan.
Ja, men du, jag tror att... De har hamnat i ett läge där de har en väldigt bra ungdomskull där i juniorsidan, och då har de valt att satsa på den. Jag tror de ska spela i någon form av juniorallsvensk med det gänget, och då är utmaningen att de samtidigt fyller på sitt herrlag i det generationsskiftet de har. Så frågan är hur man får ihop seniorspelet och de här ungdomarna spela. Kanske nu för tiden hellre juniorlaget i året, men vet du det? Det är inte alla som vill upp och sitta på bänken i A-laget, utan jag tror de kan få det ett jättetufft år, men syr de ihop det så kan det bli bra, men det kan också bli väldigt jobbigt för seniorlaget, herrlaget. Annars är det väl Åsa, alltså, det kan hända något med alla de lagen där, både Åsa, Kiff och Töle kan ju få det att stämma, och och gå upp.
Ja, det känns väl ändå som att Åsa har ett rätt så fint, alltså de, jag tyckte ändå de gjorde en rätt så skaplig höst liksom, och det kändes ju nästan lite konstigt att de skulle åka ut där i kvalet, och nu har de fått in typ Jesper Karlsson från Staffsinge, och det känns ändå som att de har något bra på gång i Åsa. Och historiskt sett så har ju historiskt sett så har ju Kungsbackalagen överlag varit bra i division 4 många år och varit toppkonkurrenter där.
Jo, men det tror jag också. Åsa är på pappret lite favoriter.
Om vi ska börja runda av lite, vilket lag tycker du känns mest intressant från Kungsbacka 2020, om du inte får välja Onsala då?
Det var synd. Nej, men jag vet inte. Det är Kungsbacka City, säger de.
Ja, vad tycker du är rent så om det projektet med Tobbe Hysén i spetsen?
Jag hörde att Fredrik Rysp sa häromdagen i torsdags att de skulle träna inne på den här arenan där. Är det Serneke?
Ja, Serneke arena, ja.
Ja, typ. Så att jag tror de har en inomhus-tid där, så de blir väl dubbelt så bra säkert nu i år.
Ja, det kan man ju tänka sig att Tobbe i scenen har fixat.
Mm, precis. Och Xboxer.
Ja, exakt.
Ja, de har nog sina kontakter därifrån, ja, precis.
Och så lite nyförvärv där, så kan han nog göra en bra division 5-säsong där.
Ja, men verkligen.
Det är kul, det är roligt. Det känns bara kärlek till fotbollen, det de gör, så att det är jätteroligt.
Och det känns också på något sätt som att de gör ju det med rätt typ av ambition. Det var inte det att de kom dit och nu ska vi bli ett elitlag, utan det känns som att de gör det seriöst, de gör det, bygger upp en grund, och sen absolut att de får lite extra draghjälp av lite gamla kultspelare från trakten liksom. Men det känns ändå som att de gör det vettigt på något sätt.
Det tyckte jag också, man hörde i intervjun som du hade med Hussein också, att han var väldigt ambitiös, och han var väldigt liksom, la sig ganska platt med att det här skulle inte vi bara komma in och ta över en förening och sen skita allt som hade hänt därifrån, utan jag tyckte han var ganska öppen med att vi vill liksom ändå ta vidare någonting och så jobba på det därifrån. Det var liksom inte bara att de ville ta över något lag som kunde komma så högt upp som möjligt, utan nej, det verkar som de arbetar på ett sätt. Sen är du och jag, André, har ju varit frågande till om hur länge orkar en Hussein lägga den tiden, och vem tar över sen efter Hussein. Kollar vi på ett Kungsbacka City om 10 år som ett division nedlagt division 7-lag eller 6-lag, eller tittar man på någon som kanske etablerat sig i 4 då?
Nej, men jag gillar deras ödmjukhet, men ändå att de, det är ju ett maratonlopp liksom. Det handlar, de dampar inte om de förlorar en match och skiljer ifrån sig. De gör det med stil, och får man, de är väl, fattar väl det också, att det är mycket som kan hända på resans väg. Men är de långsiktiga och uthålliga och håller på liksom länge, så kan ju vad som helst hända med de kontrakterna de har liksom.
En sista fråga. Vi har ett Halmstad, vi har ett Falkenberg och vi har ett Varberg som spelar elitfotboll upp i Superettan och i Allsvenskan. Kommer nog göra det ett år till. Vad kommer vi ha ett Kungsbacka? Lag i namn av Kungsbacka, eller vad tror du? Vilka är det som kommer ta det här steget och sätta Kungsbacka fotbollen på kartan längst upp?
Ja, i det korta perspektivet så är det Onsala som kan vara i division 1 nästa år, om man säger så. Det är ju fullt möjligt, men elit, jag tror man ska vara väldigt försiktig med att snacka för mycket elit i Kungsbacka. Det är så starka känslor hos Kungsbackaborna för sitt gamla Gais eller ÖIS eller IFK, eller det går liksom inte att, och det är där de stora pengarna, sponsorer, företag och så vidare, vi är väldigt nära, vi är en del av Göteborg.
Är det det, det är det som har satt men liksom käppar, om man ska säga, åt det hållet, att man ligger för nära Göteborg helt enkelt?
Man ligger för nära Göteborg, sen jag har blivit väldigt luttrad när det gäller att starta nya föreningar, utan det, man måste ha en liksom tradition och klubbkänsla i botten. Att bara rassa ihop en förening och tro att det blir någonting, det går sällan bra alltså. Sen frågan vad Kungsbacka har för, vad har vi för nytta av ett allsvenskt lag? Alltså, vi måste ju få, halva laget måste ju ändå vara Kungsbacka-spelare, så jag tycker vi ska spela där vi har att göra liksom. Och har vi ett mycket Kungsbacka-spelare i ett division 1-lag som spelar en attraktiv, utvecklande fotboll, då tycker jag det är mycket häftigare än om vi köper in ett helt superettalag och kämpar med ekonomin och liksom hela den biten. Man blir inte lyckligare i en högre serie. Man ska spela en serie man liksom känner att här har vi att göra, här gör vi ett bra jobb liksom.
Många kloka ord, tycker jag.
Mm. Ja, där, jag tycker vi avslutar med de kloka orden faktiskt. Mm. Det känns som att det är sammanfattade Kungsbacka fotbollen vart den står idag. Också kul att höra det du nämner, att det är en bra relation klubbarna emellan. Annars så är det ofta sånt som är lite gnag lite i kanterna, att det är, man vill bara sitt eget bästa liksom, och det kan ofta förta mycket av utvecklingen.
Mm, mm. Absolut.
Tack så jättemycket Johan. Ja, tack, men tack själv och kul att du lyssnar och kommer med inspel och sånt när du har åsikter, det gillar vi.
Mm, det är underbart. Ha en trevlig söndagkväll.
Ha det gott. Hej.
Tack. Hej.
Ja du André, med de där kloka orden så tycker jag att vi avslutar den här podden.
Det tycker jag verkligen.
Ge dig ut i stormen och kriga.
Ja men verkligen, men kul att vi får snacka lite Kungsbacka fotboll. Det blir ju så som vi har pratat om tidigare, att jag och du är väldigt initierade i Varberg Falkenberg fotbollen, har lite djupare kunskaper där, och då blir det att vi får söka oss lite telefonmässigt ut mot Halmstad, ut mot Kungsbacka, ner mot Laholm. Och det gör vi så gärna.
Känns nu som Falkenberg, Varberg och Kungsbacka är klara. Så nästa vecka kanske vi ska ta och ringa ner lite till Halmstad och så be någon. Vi har ju några Halmstad-känningar
verkligen.
Har ganska bra koll där. Jag har ju också en i min telefonbok.
Alltså?
Känns som en fin intervju.
Kör.
Ja.
Och sen kan vi också nu, vi har haft lite Lea, har hört kanske här i bakgrunden, och det är ju bara roligt tycker vi, men så att ni vet vad det har varit som har brusat lite i bakgrunden.
Mm. Det är ju så när man sitter på söndagskvällar och
maten ska utfodras liksom, det handlar inte om att vi sitter här och spelar in.
5 meter från köket så får man ta lite barnljud i bakgrunden, så är det. Och det är därför den här podden kanske är uppskattad, för att den är mysig.
Exakt, trivsam.
Trivsam, ja. André, tack så jättemycket för det här samtalet.
Tack själv.
Alltid lika trevligt.
Ha en god arbetsvecka framför dig.
Mm, tack.
Gott, kör.
Detsamma. Hej.
Hej.
Kungsbacka DFF står inför en kris på grund av dålig ekonomi och att det saknas spelare i elitlaget. Klubbens ordförande Johan Jokvist är inte alls övertygad om att klubben kommer finnas kvar om ett par månader.
Just nu så känns det lite nattsvart, så kan man väl uttrycka det.
Föreningens medlemmar ska helt enkelt rösta om man ska lägga ner klubben helt och hållet. Hur kunde det bli så här?
Vi har ingen trupp, och varje dag som går framåt innebär det att vi behöver rekrytera spelare utifrån, vilket kostar pengar, och pengar som vi egentligen inte har planerat för utifrån ett budgetperspektiv. Så den kallaste sanningen är ekonomi, kombinerat med att föreningen har en organisation som är ganska anorektisk. Det är ganska få som kämpar och sliter, och det gör att det har hamnat där vi hamnat.
När du sätter dig ikväll med en kopp kaffe och slappar lite grann i soffan, vad är det du känner i kroppen och hjärtat just då kring det här?
En besvikelse, en ledsamhet, någon form av uppgivenhet också, och lite ensamhet om jag tar på mig hatten för alla vi som har kämpat och slitit med detta. Så att, det är en lite sorgsen känsla. Det är ingen känsla, men en liten sorgsen stämning kan jag tycka.
Per Boléus.
Linda Else Berntsson, P4 Halland.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.